Men man kan få en special goodie bag där.
Ja.
Om man är rätt person.
Kul.
Bond är rätt person.
Ja.
Han får en sån här som man stoppar.
Goddagens och välkomna allihopa till 007-podden. Erat ljus i mörkret.
Det där är Jonas Högberg som talar.
Och ja, precis. Mitt namn är Jonas Högberg och den andra killen är Anders Hultqvist.
Jag räcker upp handen, närvarande. Jag vill bara påminna om att Jonas i förra avsnittet avslöjade ju att från och med förra filmen Casino Royale så har ju James Bond blivit en följetong, alltså.
Ja, just det.
En snabb recap där, så var ju jag helt bakom flötet, visade sig, eftersom jag trodde filmen handlade om att Bond skulle lära sig hantera sitt ego.
Jaha.
Och så var ju inte fallet. Vi var ju förda bakom ljuset. Det var ju det han skulle behålla intakt genom vad han än utsattes för. Det han skulle släppa taget om var ju sin själ. Han...
Okej.
Okay. Jo, men han sa ju upp jobbet där för att han blev kär i Vesper. För att behålla den sista gnuttan av sin själ.
Okay.
Och den förlorade han ju på kuppen.
Den
när,
förlorade
när hon? När hon svek förlorade livet. Så då blev han väl Bond. Det var den snabba recapen här.
Men egot är intakt.
Ja, jag tyckte att det var ganska intakt genom allt.
Okej.
Okay. Till och med kastreringen där med rep så var han ju beredd med lillfingret.
Han var beredd med lillfingret?
Du minns ingenting.
Jag minns den här kastreringsscenen som att han var bakbunden och att han inte hade så mycket utrymme för lillfingrar.
Nej, men senare, när han var på rehab.
Ja, då kom lillfingret.
Han var inte så nedbruten av det där.
Ah, ja, jag trodde att du menade att han visade lillfingret till Mads Mikkelsen, men nej. Han visade det till Eva Green.
Allt var lugnt.
Och insinuerade att han hade grejer att utföra med lillfingret.
Precis.
Så, på henne.
Ja, så jag var helt fel ute. Omvärdering, så här.
Just nu är jag som vanligt väldigt förvirrad. 007-podden levererar.
Jag tyckte om det där annars med både en reboot, remake och en origin story.
Mm, ja, men det har man ju inte fått i de andra Bond-filmerna. Yes. Alltså en origin.
Nej, funderade på om man skulle haft en yngre Bond, men det kanske hade varit rätt cheesy.
Alltså hur gammal är Craig här? Han var 37 kanske?
Ja, på sitt första uppdrag.
Ja,
Båt bakom öronen.
Å andra sidan, han kan ju, antagligen var han väl typ i militären tidigare.
Jag tror att det nämndes att han var yrkesmilitär.
Ja, precis. Så han kan ju mycket väl ha haft det. Och sen, ja okej, nu blir jag hemlig agentstöd. Så det är väl ingen biggie om han är typ 37.
Men hur kunde han ha sin första kill då, som någon agent?
Ja, det är ju konstigt i för sig. Men ja, man kan ju vara i militären och typ aldrig göra någonting.
Han vänder papper. Ja, just det, de sitter och väntar jag på. Det blev aldrig något.
Nåväl, hör du, idag ska vi ta oss an Quantum of Solace. Den andra filmen, och det här kommer ju vara typ som en rak uppföljare egentligen till Casino Royale.
Precis, och därför vill jag ha ett långt utlägg här med recap och koppla ihop.
Jag förstår, men nu lägger vi Casino Royale till handlingarna.
Nej, en notering till. Har du tänkt på att Timothy Daltons rolltolkning i Iskallt uppdrag blir ännu mer komplex med Casino Royale i backspegeln?
Okej.
Okay. Hans komplexa känslor över att ha äkta känslor för en kvinna igen. Tänk det efter allt han gick igenom i Casino Royale.
Oj, oj.
Att det var ganska jobbigt. Så Timothy Dalton tolkade alltså en eventuell framtida origin story i sitt... i sin rolltolkning.
Alltså, var det inte så att han bara tolkade det som hände i Hennes Majestäts hemliga tjänst?
Ja, jo. Det är ju samma händelse egentligen.
Ja. Men okej. Okay.
Fast lite...
Men okej.
Okay. Ja. Ja, du vill saxa bort det här. Vi får väl se vem som klipper.
Vi får se vem som klipper. Jo, Quantum of Solace. Den här filmen, jag vill ju minnas att den var ganska dålig. Och det är ju ganska många som håller med mig om detta. Och intressant nog så manusförfattaren skrev ihop något skelettmanus precis innan den stora manusförfattarstrejken i Hollywood. Vilket betyder då att de kunde börja filma, men de hade typ bara... det var inte ett fullt utfläskat manus. Och därför fick regissören Mark Forster, tror jag han heter, och Daniel Craig för sig att skriva scener själva.
Nej, som Transformers 2. Ja.
Ja, och ja, men den här filmen kommer ju då alltså vara som Transformers 2.
Okej.
Summa summarum.
Vi har även faktiskt second unit director här, Dan Bradley, som ju har en Michael Bay-koppling. Han var second unit på snö-unit i Turtles-filmen från 2014. Som var producerad av Michael Bay. Vilket var en utomordentlig setpiece. Okay. I en ganska... Kastrulle, måste till och med jag erkänna.
Okej, den har en bra scen.
Ja, man kan se snöscenen i Turtles.
Kolla upp den på YouTube.
Ja.
Okej.
Han var även på flera av Bourne-rullarna, så vi får väl Bourne-action här.
Ja, alltså det är ju det vi får i de här nya Bond-filmerna. Det är ju Bourne-action.
Det var det man ville ha, va? För att hänga med i tiden.
Ja, antar det. Alltså det är ju... Det skulle ju kännas konstigt om de körde tönt i Roger Moore-action i nutida Bond-filmer, såklart.
Kanske.
Men man kanske ändå vill ha lite mera äventyrskänsla än den här stenhårda action-thriller-grejen. Eller jag skulle i alla fall vilja ha lite mera typ Indiana Jones-mys.
Det får vi nu i Quantum of Solace.
Yodley!
Vi öppnar starkt här med en... Jonas.
Hey, yo, motherfucker, what's up?
Det är mitt i natten här. Mörkaste natten, känns det som.
Ja.
Många timmar den här filmen.
Och det här är ändå den kortaste Bond-filmen.
Jag började zooma ut runt timme 5, känner jag. Den pågår fortfarande, alltså filmen. Vi bestämde oss för att spela in lite i mitten av den. Alltså 10 timmar in i filmen. Det här var en hel säsong komprimerad. Fast det hände ju ingenting.
Ja, det här var ju... Det var en tv-serie.
Men vi öppnade starkt med en frenetiskt insprängd actionscen i en bilreklam.
Jag orkar inte ens gå in på det.
Läckert. Här kunde man ju sen strått att Tony Scott satt bakom ratten, va? Det blänkte och glittrade. Och det var reflektioner i plåt av förföljande fordon. Och skuggor och ljus. Oj, närbilder, ansikten, bilar, wow. Form, rörelse.
Form, vad fan?
Ett skulpturalt kaotiskt
Ja, fortsätt. Canvas.
Tack. Jonas sätter punkt. Ja.
Ah, för helvete.
Och det är vad vi fick. Jag rekommenderar att titta på öppningsscenen på YouTube.
Jag gillade inte öppningsscenen heller.
Nej, men nu har jag lagt fram ett
case.
För den.
Men vi...
Daniel Case. I got nothing, man.
Nej, inte jag heller. Fan, det kommer bli sämsta podden lätt, alltså.
Men vi diskuterade i alla fall att... eller ja, M tar ju upp det. Bond hade sovit på väldigt länge. Och vi tyckte att ansiktet i och med detta såg bättre ut. Han såg lite tärd ut. Det har hänt något med ansiktet, tror jag vi sa. Och Daniel Craig såg lite trött ut. Men sen pickade han på sig.
Ja, då
blev som vanligt.
Då blev han tråkig igen.
Ser han inte ut som en kalsongreklam?
Han ser ut som en dammsugarförsäljning.
I facet. Eller nej, vad heter?
Alltså mot slutet ser han ju ut som en kalsongreklam. Men då är det ju när han har fått håret tillrufsat. Och då ser han ju lite härligare ut igen.
Då kan man tänka sig på Björn Borg där under.
Ja, men då ser han ju tärd och lite så här gåtfull ut.
Ruggedly handsome.
Lite ruggedly handsome. Men så fort han har fixat till håret... så är det, då är det något som händer med hans ansikte.
Ja, då är det Dressman.
Ja, just det. Då blir det Dressman, ja. Då blir stenansikte. Alltså, så här, man kan ju sammanfatta Quantum of Solace så här. Don't go full Tony. Eller hur?
Eller jag försöker inte.
Om man inte är Tony Scott, alltså.
Ja.
För precis som du säger här så var ju inledningsscenen gravt Tony Scott-inspirerad. Det är kaotiskt som in i helvete. Och det är scrambled shots och allmän förvirring uppstår. Och du gillar ju, du är ju ett fan av sån typ av action, men då måste man ju ha fingertoppskänsla.
Ja, men i episoden tycker jag att den finns.
Mm. Jag tycker inte heller,
men... En del kallar det post-action och sen finns det de som kallar det chaos cinema. Jag gillar nog ingen av termerna riktigt. Men post-action är väl en nedlåtande term. Och det är ju vad som följer i filmen sen.
Mm, jag skriver under på det här post-action.
Ja. Sönderklippt till...
Ja, fy fan. Alltså, jag hatar klipparen som gjorde den här filmen. Alltså, den personen borde ju sänkas i Marianegraven pronto.
Men kan det vara någon annan som klippte öppningsscenen? För där, jag tycker att det finns en klarare linje. Eller så funkar det kanske bättre med bilar än med springande människor.
Eller med Transformers bilar.
Ja.
Alltså, men precis, don't go full Tony. För att hela filmen är ju så här, och inte bara actionscenerna, utan det går ju, det är ju ett jävla klippande mellan bilder hela tiden.
Ja, men utan finess.
Och de vill ju aldrig vila på ansikten eller på scener, utan det är bara hopp, 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 vi måste iväg, det händer ju ingenting heller.
Den största influensen är väl de här Bourne-filmerna som vi pratar om då, Greengrass och de
regissörerna,
vad heter alla där?
Men här känns det ju som att de klipper som illrar för att det inte finns någonting i filmen. Det händer ingenting i filmen. Det finns ingenting att berätta, det finns ingen action. Och så således blev det enda sättet att rädda situationen att låta klipparen få carte blanche och bara go bananas. Go monkey på den här filmen liksom. Nej, men alltså fy fan, det här är nog den sämsta Bond-filmen.
Jaha.
Det har jag sett hittills.
Men om vi lämnar den...
Det är inte mycket alltså jag kan klämma fram nu som är av redeeming value här. Ja, förutom några grejer som vi kommer komma in på då. Men,
vi är i Italien.
Teaser.
I början.
Mm. Är vi i Italien? Ja, just det, där vi. Mm. I den här action-scenen.
Mm, Bond får köra i ilfart. Han har Mr. White i bakluckan. Jagas av...
Ja, det är ju verkligen...
Indirekt avsnitt två här i följetongen.
Det, precis. Som ni minns, Casino Royale avslutades ju med att Bond sköt ner Mr. White. Han sköt honom med benet, tror jag. På någon... utanför något fancy hus i Italien. Och nu är han alltså jagad av Mr. Whites kumpaner, antar jag.
Mm. Han kommer undan dem. Nu blir det förhör i något hemligt, tillfälligt MI6 högkvarter.
Ja, det är väl inte ens högkvarter. Utan det är ju typ,
någon rännsten.
Det är ju någon gammal romaruin typ. Eller? Alltså det känns ju som att det är någon sorts som kolosseum liksom. Under kolosseum. Något liknande förvar liksom.
Mr. White börjar garva och säger, ni vet ju inte ens vilka vi är. Vi trodde ju att eftersom vi är fienden att ni hade koll på oss, men ni vet ju inte vilka vi är alls. Och vi har folk överallt. Varpå en av MI6-agenterna börjar spraya kulor överallt.
Just det visar sig att han är förrädare, att han ska hjälpa Mr. White.
Det går bra för honom.
Ja.
Hon jagar efter den här killen.
Mr. White undkommer. Det blir en hektisk jaktscen och
en sån här spring till fots jaktscen.
Ja, till fots. Och det finns ju, vi pratade om det här under filmens gång, att fotot i den här filmen är ju inte så dumt. Det är ganska snygga bilder, men...
Ja, i alla fall ibland. Jag tycker den tappar det mer och mer också. Eller ja, det finns några shots här och där.
Men, jo men absolut, men de har ju... Men det finns någonting där i bilderna. Det känns som att fotografen inte är en sopa.
Du är alltså, ute efter soporna här.
Nej, men fotografen verkar vara helt okej, tycker jag. Men det är någonting med klippningen. Alltså, det är ingen bild vilas det på mer än...
Men är det inte rätt lik den här fighten i... Är det tredje Born? Born Identity? Är det tredje? Den kom 2000.
Born Identity första.
Ja, just det. Vad heter den? Ultimatum, menar jag.
Born Ultimatum. Det kan vara den tredje.
Den kom 2007, tror jag.
Okay.
Den har en sån just springjakt till fots och sen följt av slagsmål.
Är det på hustak?
Ja, de springer, ja precis. På stakfot och sen hoppar Born in i ett rum och så slåss de in i ett rum.
Jo, men den var ju
fräck. Påminner ganska mycket om det här.
Ja, men det här...
Fast, alltså, den är ju fräck. Men alltså, jag menar, den är ganska lik.
Ja, absolut. Men...
De kan ha lyft den... Rakt av.
Jo, men det köper jag. Det köper jag.
Ja, de slåss alltså när de kommer
kapten. Fan, jag känner mig. Det är inte bra det här. Men fan, jävla film alltså.
Springjakter.
Ja.
Till fots.
Ja.
Har någon bra sån? Nej, men man tänker väl på Point Break, antar jag. Eller tänker jag alltid på
Point Break. Jag har inte sett Point Break.
Nej, den har ju jättebra. En av de bästa tillfotsjakterna.
Ja, coolt. Ja, vi får se
det. Det ska finnas en i en Sean Connery-film. Jag har inte sett den här än. Ska vi...
I en Sean Connery-film?
Vad heter den? Fuck it. Jag minns inte. Project Out... Law Outbreak?
Nej, du grabben.
Ett ögonblick.
En Sean Connery-film som heter Project...
Nej, den heter något annat. En sci-fi-rulle... Vi ska se den här i framtiden.
Jag tror jag vet vad du pratar om. Men jag kommer inte heller på den inte. Det här är bra podd för övrigt.
Det är en väldigt bra podd.
Anders IMDb är just nu.
Ja, men det går ju alltid att klippa lite eventuellt.
Jo.
Operation Outland.
Aha.
1981.
Just det. Mm. Okej,
den ska vara jättebra.
Vi får se Operation Outland.
Vad säger jag? Ja, Outland. Av Peter Hyams, som ju är väldigt bra på sånt där.
Vad har han gjort annars?
Nej,
skit i det. Men den och Point Break får vi se i ett annat skede. För det här var ju ingen vidare. Det slutar ju med att Bond och den här MI6-förrädaren kastar sig ner för en byggställning och fastnar med fötterna i rep och allt möjligt, och de hänger i den här byggställningen och Bond är nere vid marken och letar efter sin pistol, men han hänger i repet och liksom svänger med armarna.
Men de har ju varit lite såhär våg, det kanske du sa. Jag satt och zonade ut här och kollade
Peter Hyams
istället.
Ja, vad kom du fram till?
The Time Cop och Sudden Death, visst är ju. Jaha, jag tänkte att du skulle hitta någon av hans tidigare. Ja, men han gjorde lite kanske classier. Han gjorde väl den här...
Vad menar du nu? Är Sean Claude inte classy?
Jo, eller alltså... om jag menar för allmänheten, eller?
Ja. Du är ju väldigt...
Nej, jag är ju borta alltså.
Virrig.
Jag tror han gjorde den här... De gjorde en uppföljare på 2001 då, 2010. Undrar om inte det är...
Ja, kan det vara Peter Hyams?
Jag tror det.
Men det är också typ 80-någonting. 82.
Men den jag tänkte på i alla fall var... Blås på, kompis! Från 1974.
Ja, det är ju en toppenrulle.
Busting! Den har också en väldigt bra jakt till fot.
Heter den Busting?
Busting.
Har du sett den här?
Ja. Den har en väldigt bra sån jakt till fots scen. Med långa tagningar.
Långa tagningar.
Det gillar du.
Ja, det är som smörjmedel för mina cineastiska
pulsådror. Allmänt kännas det kanske är Capricorn One.
Ja, det har jag gjort den. Okej. Ingen springscen i den.
Minns inte.
Nej, men jag har sett den.
Ja, det är ingen springscen där. 2010 också. Du, jag hade rätt där.
Kan springas i rymden. Det gjorde de ju 2001.
Han gjorde en av de här tidiga buddycop-rullarna. Skjut inte på min kompis. Den minns jag. Med Billy Crystal och Gregory Hines.
Billy Crystal? What?
Buddycop-rulle. Den tar vi kanske i buddycop.
Den och, vad heter den? Skjut inte på morsan, eller vad var den? Med Sylvester Stallone.
Är det en buddycop? Vi har ju en, vi har en buddycop-rulle som vi inte ska avslöja. Den ska komma lite som en surprise.
Ja, men vi, vi har ju börjat planera för ett liv efter 007-podden.
Liv efter döden.
Då ska vi faktiskt starta en ny podd, är det tänkt. Där vi kan se lite allt möjligt. Där vi inte behöver låsa oss vid ett och samma ämne. Det ska bli trevligt.
Om ingen uttrycker att vi bör göra det och kan motivera det väldigt väl. Lås oss vid ett ämne.
Ja, men det tror jag blir svårt.
Ja.
Men precis, skit i er. Men hör ni, kära 007-podden-lyssnare, ska vi försöka...
Ja, jag pratar ju hellre om Peter Hyams här, uppenbarligen.
Jag pratar ju hellre om vad som helst förutom Quantum of Solace, men...
Men ska vi prata om Peter Hyams son, John Hyams?
Vad har han gjort?
Han gjorde ju Universal Soldier 5 och 6, eller... Det beror lite på hur man räknar. Det kan vara 3 och 4, men det kom ju två delar som var tv-uppföljare också. Så ibland räknar man inte dem riktigt till kanon. Så Universal Soldier 3 och 4 eller 5 och 6. Det var ju ypperliga action-rackare. Det är... Han jobbar ju på remaken nu av Maniac Cop. Det ser vi fram emot.
Jag är så jävla lång ner i källaren nu alltså.
Det kommer bli awesome. Peter Hyams fotade Universal Soldier 5. Är det här skärkänden
du filmar just nu eller vad?
Far och son samarbetet där.
Vad sa du?
Far och son samarbete där.
I?
Peter Hyams fotade John Hyams Universal Soldier Regeneration. Alltså del 3 alternativt 5.
Det har gått ut för Peter Hyams.
Ja, han gjorde senast ytterligare en Van Damme-rulle. Kan den ha hetat? Kommer inte ihåg. Där Van Damme spelar en underbar bad guy. Enemies Closer från 2013. Vad Van Damme du? Som bad guy.
Vad tror du om den nya Van Damme-serien förresten?
Jag har inte sett den än.
Nej, jag tyckte, men trailern såg ju lovande ut, tyckte jag.
Vi pratar visst om vad som här.
Ja.
Jag får väl klippa allt det här.
Men du, så vi kan ju faktiskt dra det vi tyckte var bra med den här filmen istället.
Nej, men när det är i Good Old Britain.
Jag känner att vi behöver inte göra full recap på den här filmen. För det är för tråkigt.
Men det är väl det vi har erbjudit våra lyssnare. Så att de slipper se det.
Men vi får gå väldigt snabbt i så fall.
I Good Old Britain berättar i alla fall M att hon kunde ju aldrig...
App. Det där är min line, vad fan?
Ja, okej.
Okay. Bond åker tillbaka till Good Old Britain.
Det här går säkert att klippa ihop. Bra sätt, va? Ska du ta det en gång till så att vi har två tagningar?
Ja, okej. Två tagningar.
Väl tillbaka i...
Ja, just det ska jag säga. Väl tillbaka i Good Old Britain så...
Lägger M fram att, när Mr. White sa "We got people everywhere" så trodde hon inte att han verkligen menar det. Det är ju någonting som florister säger.
Just det. Och det
är... Anmärkningsvärt.
Det kan vi ju skriva under på. Vi känner ju många florister i Vin 007-podden poddare.
Ja.
Och kan intyga att så är fallet.
Ja, Bond nickar bifall och får vidare till Haiti av någon anledning. Jag vet inte.
Vi introduceras för... Ja, men det är ju så här med Bondfilmer. Är det inte Bahamas så är det i Haiti.
Ja, du undrade vart i dörrarna. Och jag hävdade att i Haiti har de inga... Inga Bahamas-dörrar alltså.
Okej, nej okej. De har inga Bahamas-dörrar på
här. Klippa här också. Vi kan klippa det här avsnittet ungefär som filmen. Det skulle kunna vara
douchey comment, man.
Ska vi klippa avsnittet som filmen?
Ja, det blir något.
Bli tematiskt.
Korrekt.
Här stöter vi så småningom. Först stöter Bond på Camille.
Camille?
Jag tror inte så.
Camille.
En Bond. En av den första bondbrudarna.
Olga Kirilenko.
Jag vet inte vem hon utger sig för att vara, men, eller vem Bond utger sig för att vara, men hon försöker skjuta honom fast de är jagade av en motorcykel. Men Bond är kompis med motorcykelföraren. Fast han inte nu längre, för han är sur över någonting. Så han slår av motorcykelföraren från sin motorcykel och tar hans motorcykel.
Mm.
Du skötte ditt jobb dåligt. Jag vet inte vad hans jobb var. Mm. Vi får ner i hamnen och presenteras för en karaktär som vi alltså tyckte såg ut som både, eller alla tre, Quentin Tarantino, Jim Carrey och Dario Argento i ett.
Ja, alltså,
hur gick det till?
Han bär ju en fantastisk pottfrilla, precis som Jim Carrey gör i Dum och Dummare. Hans ansikte påminner ju väldigt mycket om Dario Argentos.
Mm.
Och sen har han samma je ne sais quoi som Quentin Tarantino har. Med lite samma kroppsbyggnad av en ung Tarantino, tänker jag.
Ja, just det. Innan han blev bredare.
Han blev ju ganska tjock nu för tiden.
Ja. Nästan Val Kilmer varning där.
Ja, just det. Don't go full Val Kilmer. nej, don't go full Dario Argento either.
Ja, men det kommer vi till, ja.
Det kommer.
Vi är redan där.
Men vi är här.
Vi är här, ja.
Vi måste reda ut en grej med den här killen. Han heter alltså Elvis, men det sägs aldrig i filmen, utan det står bara i liksom
eftertexterna.
Inte ens i eftertexterna, tror jag. Uh-huh. Utan det står ju bara på IMDb. Uh-huh. De har ju karaktärsnamn efter skådespelarna.
Elvis alltså.
Han heter alltså Elvis.
Det kommer en slags vi kommer tillbaks till varför han heter Elvis. För vi har ju en kan vi spåna lite. Men skurken här, Dominic Green, introduceras på något sätt. Och han har sänkt en av sina bästa geologer i hamnen. Efter att han hade dödat honom med ett strykjärn. Han sänkte honom med ett strykjärn. Men det är ett strykjärn så mycket. Såg han inte gärna honom med ett strykjärn.
Just det. Och då fick vi, då är ju den här Camille här också. Mm. Och försöker whina och dina honom. Han har skickat någon mördare efter henne. Vilket hon tyckte var väldigt tråkigt. Så hon åker dit för att bevisa. Men hallå, varför skickar du mördare efter mig? Jag är ju en kompis. Vi älskar ju varandra. Men han bara, du vet ju ingenting. Och då
men han säger, jag börjar ju få känslor. Jag var bäst att döda dig.
Och här får vi se i en shot hennes rygg. Att hon har någon sorts brännskada på ryggen.
Mm.
Och då tänkte jag att han har använt strykjärnet på henne också.
Ja, han använder strykjärnet ibland.
Och att han ser henne mer som en klädesplagg än en människa.
Som man stryker ibland. Men har han henne på sig också?
Möjligtvis.
Så det är lite när lammen tystnar.
Mm,
lite fast hon lever fortfarande. Ja, det var inte tanken i och för sig.
Don't go full Buffalo Bill.
Det är väldigt många don't go full i den här.
Ja, det får heta så, tror jag. Avsnittet.
Det var ju roligt för att vi hade ju ändå en
full 007-podden.
Vi hade ju en Tony Scott-klippare på Die Another Day. Jaha. Och han skötte sig utmärkt.
Ja, jo, men ja.
Eller?
Det var helt okej. Alltså man hängde ju med i filmen.
Ja, så var det väl med det.
Ja, var vi klara nu eller? Med Quantum of Solace?
Nej, för det blir båtjakt. För Camille ska få båtjakt. Eller Green säger åt någon mystisk general att han ska få ligga med Camille och dumpa henne gärna i havet när du är klar med henne. Det här säger han ju när hon är ganska i närheten, så hon borde ju höra det. Men Camille har ju tänkt sig att hon ska döda den här generalen själv, för det kommer ju visa sig senare att han dödade hennes föräldrar. Fast de var assholes, så var de ändå hennes föräldrar. Det kanske, någon här kanske strök henne. Eller hon var ju en brinnande hydda eller någonting. Kan det vara?
Ja.
Hon har flashbacks av eldet.
Just det.
Det blir en båtjakt. Den är väl klippt som allt annat. Men Camille får i alla fall en båt i huvudet. Blir medvetslös. Det är väl
Det är ju något faktiskt. Det är det ju. Det måste sägas.
Det är en shot på en båt som flyger upp i luften som är bara i bakgrunden när Craig åker iväg. Han är i närbilden. Mm. Sånt gillar jag.
Ja, absolut.
När saker det är inte fokus på händelsen. Utan den sker i bakgrunden. Och fokus är på människan. Den lilla människan i det stora kaoset. Kalsonger.
Ja, det är vackert. Ja, vad händer sen då?
Ja, Bond har ju fått nys då på... Camilla har ju avslöjat att någon heter Green. Och Bond drar ena med andra och skickar över uppgifterna till...
M.
I.
Good old Britain.
Vi ska mjölka det här.
Good old Britain.
Vad händer då när hennes närmaste man... vad kan han heta?
Det är det enda jag kommer tillföra till det här avsnittet. Good old Britain.
Kan det vara Bill Tanner? Som ska
ja, just det.
Skriva på sin dator. Vad?
Och då händer det.
Då händer det.
Filmens...
Jonas favorit.
Finest moment.
Mitt finest moment är alltså bilreklamen i öppningsscenen. Här är Jonas finest moment.
Här kommer mitt finest moment. Det här var the redeeming value från Quantum of Solace enligt moi. Och det är att när den här mannen...
Bill Tanner
ska skriva in Greens namn i sin dator som då visas på en stor skärm i det här MI6-rummet. Och för M står ju där också. Och när Bill Tanner ska skriva in namnet så skriver han fel. Han skriver G-R-W.
Grr.
Och tvingas backa tillbaka och skriva Green. Mm. Och det här är ju ingenting som det fokuseras på, utan det bara sker liksom lite i bakgrunden så där.
Nu skulle varit en sån stepzoom in mot bokstäverna.
Som i vad fan var det nu igen?
Det var ju förra filmen.
Ja just det, var ju förra
filmen. På ett obetydligt lik.
Ja just fan, just det.
Spänningshöjare.
Ja fan, en stepzoom på det och min dag hade varit komplett för fan.
Kanske lite hissmusik.
Så, ja. Absolut.
Vi är på Greens flygplan kan man säga. Han sitter
eller
Han hänger med Felix Leiter och Greg Beam, en CIA-agent, 70-tals porrskådis.
Han har en enorm musche.
Alltså Felix överordnade.
En musche som bara vill springa fram och ropa hejsan, svejsan.
Mm, jag tror de filmade muschen i 3D.
Mm.
Enda Greens flin är även i 3D i en sekvens. Påminner om Hajen 3.
Ooh, wow. Jag har nog inte sett Hajen 3.
När Hajen störtar in genom undervattens...
Mm.
Vad heter det? Undervattens nöjesfältet. Nej, vad fan är det? Det är en undervattens skit.
En undervattens nöjesfält? Wow.
Det nej, det är inte ett nöje... Det är någon undervattens... grej, det är inget nöjesfält.
Nu vill jag ju se Hajen 3.
Nej, det vill du
undervattens inte. Nöjesfält.
Dennis Quaid spelar honom.
Oj, Dennis Quaid. Mm. Vad hände med honom egentligen?
Han gjorde rösten till Hajen.
Ja, det var så här, titta han snackar också.
Titta Hajen snackar också.
Titta Hajen snackar också.
Titta Hajen snackar också.
Är det Bruce Willis som är rösten i den där titta?
Till Dennis Quaid.
Så Dennis Quaid spelar Hajen, men Dennis Quaid
är även huvudrollen.
Jag kör Bruce Willis. Ja, det är ju briljant för fan.
Ja, ganska bra.
Oh my god.
Tyvärr klippt som en Bourne-film, så inget av det här går att uppfatta.
Vilken då? Hajen 3 eller?
Så småningom landar Greens flygplan i Österrike. De diskuterar någonting på planet, men...
Gudarna vet vad det
är. Släpp det.
Släpp det.
Vi tänkte bara på mustaschen.
Ja. Ja, tyvärr har jag glömt vad det var, men jag vet att det var något naughty.
Naughty bits.
Det var något om naughty bits som du gärna inte ville prata om, men som jag ville prata om.
Greg Beams och Felix Leiters naughty bits.
Ja.
Mm.
Tyvärr har jag glömt
det här. På ABCDE är det dags att se Tosca, en opera.
Mm.
Men man kan få en special goodie bag där.
Ja.
Om man är rätt person.
Kul.
Bond är rätt person.
Ja.
Han får en sån här som man stoppar.
Jaha, en sån.
Ja, man stoppar den i örat. Vad heter det? Man kan höra ett hemligt möte.
Låter den?
Är vi lite överförfriska där? Eller ganska trötta?
Jag har ätit för många gifflar.
Hur som helst, det är ett gäng gubbar som går på ett hemligt möte på operan. De sitter och kan prata under operan.
Utan ja, just det. Det är sådana här quantum-agenter. För den hemliga någon hemlig organisation som heter Quantum, tror jag.
Mm. Är det någon för...
Alltså, det är ju egentligen så är det ju Spectre.
Jag tänkte säga
men de kan inte använda ordet Spectre i den här filmen. Så de säger Quantum här. Och sen bara, ja, men det är en underorganisation till Spectre i typ... ja, den senaste filmen.
Den senaste filmen. Mm. Quantum of Spectre kunde ha döpt sånt.
Ja, precis.
Och på det här mötet så diskuterar de en pipeline. Nej, men dra på trissor.
Wow, och här förlorar vi fullständigt intresset för den här filmen. Vi bara, en pipeline igen? Nej, tack.
Och Green säger, jag behöver bygga mer pipeline.
Och vi bara, gubbarna... den här filmen behöver bygga mer manus. Det är vad den här filmen behöver göra.
Och alla gubbar svarar, hur mycket mer pipeline behöver du? 2000 kilometer.
Uff.
Går att ordna, säger jag. Och Bond avbryter. Ni borde gå och diskutera här någon annanstans. Jag kollar på Tosca.
Just det.
Och då... alla reser sig upp så att Bond kan fotografera dem i turordning.
Superkorkat, men smart av Bond såklart. Och intressant är ju, Mr. White sitter ju här och njuter av föreställningen.
Han sitter kvar.
Ja, han verkar ju lite smartare då.
Han är lite, lite coolare.
Ja. Han har läst huvud.
Alla går ut.
Ja.
Han kanske inte ens är med på mötet. Han kanske bara skulle se Tosca.
Ja, just det. Men han lyssnar ju ändå på vad som sägs.
Mm.
Ja.
Det kanske är textat på operan. Det är det ibland.
Mm. Det är därför han, det är därför han läser huvud.
Och där är mötet. Sen följer en shootout i lobbyn, eller i foajén heter det kanske.
Ja, just det. Mm.
Som klipps. Det ska vara konstnärligt klippt mellan händelser i operan och händelsen i shootout.
De tar ju bort ljudet från pistolerna och har bara operamusiken.
Mm.
Och tanken är väl att det ska bli profound.
Det föll platt.
Ja, verkligen.
Annars gillar jag ju sådana här grepp i tidigare filmer.
Mm, just
med
det.
Ljud, olika ljud.
När man använder sig av ljud på intressanta sätt. Det är ju härligt.
Vi är lätt köpta, men här var det,
men det var ju...
too cheap. Vi köpte inte.
Nej, men allt var ju så jävla platt i den här filmen. Alla stilistiska grepp och...
Vi köper ju det mesta. Och de kunde inte ens sälja till oss.
Jo, men alltså, ja, nej. Alltså, vi har väl ändå en viss standard. Det har vi inte det?
Nej.
Jag tror att jag har en viss standard i alla fall. Men nej, det fanns...
Bond slänger ut en någons gubbes livvakt från taket. Som visar sig vara en säkerhetsagent i samröre med MI6.
Good old Britain!
M blir lite sur och säger begränsa Bonds med rörlighet. Stoppa hans pass och sånt där. Han kan ju faktiskt vara...
Dra in hans kontokort.
Men Bond bryr sig inte så mycket om det där. Han åker till Italien.
Ja, precis. Trots frånvaron av kontokort så inga problem.
Med Mattis som surar som fan.
Just det, minns ni Mattis från Casino Royale? Han är tillbaka och är surare än någonsin.
Ja, för Bond var ju övertygad om att han var en dubbelagent. Han var inte det, han var oskyldig. Så ja. Han har släppts fri efter tortyr och fått en supernice villa.
På en liten ö utanför den italienska kusten. Så ja. Det verkar ju superfresh. Och han har värsta babyn som fru.
Hans fru kommer in och ska servera vin. Och Mattis surar och säger han ska inget ha. Han fick mig arresterat.
Och då säger hon på italienska, hör du, det var ju tack för honom, du har den här kåken. Så du ska vara snäll mot den här killen.
Då säger han, gå in och jobba på solbrännan.
Och då går hon ut och jobbar på solbrännan.
Och ligger precis bredvid.
Det är den svenska översättningen som är lite wack här, tror vi. I alla fall, de har en heart to heart. De börjar värma upp mot varandra. Värma upp sig.
Och Mattis super Bond under bordet.
Ja, Bond är full för första gången någonsin i en Bond-film. Han är ju salongs ständigt egentligen. Men här är han alltså full.
Och Mattis erbjuder honom piller utöver detta. Jag har piller till allt.
För att döva smärtan.
Jag har piller till allt. Piller som gör att du känner dig längre.
Men han tackar nej.
Över till Bolivia.
Men Mattis hänger med. Jag fattar inte varför han hakar på.
Mattis följer med till Bolivia och han blir ju ett lik i bakluckan.
Ja. Alltså han hade ju värsta sweeta livet och bara, nej men jag hakar på Bond och hjälper till lite.
Man kan aldrig släppa agentlivet.
Nej, uppenbarligen.
Det borde han ha gjort. För ja. Det blir hans död.
Han coola vippen.
He can't contain himself. Han måste tillbaka till agentlivet.
Bond dumpar Mattis i en container och Anders... utbrast glatt. He can't contain himself.
Jo, men nu, det passar ju också.
Jo, jo, absolut.
Han måste tillbaka till agentlivet. Mm. Bond säger dock när han dumpar honom i en container, han hade inte brytt sig.
Men tidigare då så har ju Bond varit på en fest här där han träffat...
Och ännu tidigare, direkt när han är där typ, så träffar han ju Strawberry Fields ja, på flygplatsen tror jag. Som har en trenchcoat och cowgirl boots, eller oh, vad man nu ska kalla det. Någon slags höga mocka stövlar. Oh. Och vi sa, är hon en
callgirl?
Callgirl är hon någonting? Det visar sig att hon inte har några kläder under.
Nej,
fast alltså... Eller det visar sig inte, för vi får inte se det, men de säger det senare. Det är en övertoning från scenen när hon ska gå och hon går mot kameran. Vi tänker oss att hon ska ta av sig trenchcoaten, men scenen tonar ut jättefort.
Ja.
Till Mattis kanka på
det. Man tänker att det ska bli en sån här wah, 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 när hon liksom...
Man hinner nästan inte
tänka sig det. När hon korkar upp bältet till trenchcoaten.
Men hon hinner ju inte göra någonting.
Flashar Bond eller någonting. Men det blir ingenting.
Ja, men problemet med scenen är att man hinner ju inte ens tänka sig det.
Nej.
För den tonar så fort ut att hon knappt har hunnit röra sig mot kameran.
Och sen ligger hon bland lakanen bara.
Ja, och då säger hon, för Bond säger vi ska gå på fest. Och då säger hon, jag har inga kläder.
Just det.
För hon hade bara trenchcoat.
Bara en trenchcoat.
Den kan hon inte ha på festen.
Nej, men det är så bizarrt.
Men alltså, innan det här har de åkt till ett sjavigt hotell. Och Bond vägrar gå in. Men hon hävdar att täckmanteln är ju, vi är lärare som har sabbatsår. Vi måste bo sjavigt. Bond vägrar, vi åker till ett fint hotell. Men han checkar in som, vi är lärare som har sabbatsår. I alla fall. Fine wine and dine, de går på fest. Och vem står i baren?
Oj, jag har glömt.
Barack Obama!
Ja, just det! En kille som är identisk med Barack Obama. Ja, det är fantastiskt bra. Alltså. Också en höjdare.
Mm. Green står och snackar med några gubbar om att han bygger ekoparker. Ja, han ljuger, han bygger pipelines.
Och nu blir det tråkigt igen. Wow.
Mm. Camille dyker upp.
Camille dyker upp. Hon berättar för... Greens kompanjoner att han är en skurk
och att han har skrivit ut något,
och då tar han henne åt sidan och hotar att slänga ut henne ut för en balkong, och då dyker Bond upp och säger app, 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 och ja, de ber sig därifrån, Bond och Camille, och det är då de hittar Mattis kropp i bakluckan.
Elvis goes full Dario. För någon anledning så knuffar Camille ner Elvis.
Nej, det är inte Camille, utan det är ju Strawberry
Fields. Ja, Strawberry Fields tycker du.
Just det, hon går upp för trappan samtidigt som Elvis går ner för trappan.
Och knuffar honom.
Och, nej, men hon ger honom ett krokben.
Mm, följer krokben.
Och han faller ner för trappan, dunkar ner i marken och blottar...
Dario Argento-frisyren. Under pottperuken.
Han har en peruk på sig alltså.
En pottperuk.
En pottperuk.
För att förleda oss.
Det är ju hilarious.
Att tänka på dum och dummare Jim Carrey. När det är en täckta Dario Argento-frisyr under pottperuken.
Oh,
men det är ju Strawberry Fields som alltså knuffar ner Elvis. En Beatles-låt som knuffar ner kungen för trappan.
Ooh, nice.
Så kan det gå.
När musikanter är i antågen. Ja, det är vackert. Det är, nu blev man nästan sugen att se om filmen.
Ja, vilken undertext.
Ja, onekligen.
Men ja, här har vi, vi har ju gått händelserna i förväg. Jag börjar mumla nu till och med. Mattis ligger i container.
Jag tycker att vi går händelserna mer i förväg.
Ja, det blir flygjakt.
Mm. Ja.
Av någon anledning flyger... Bond och vad heter
Camille
i ett flygplan.
Ja.
Och det blir flygjakt.
Ja.
Som är väldigt tråkig.
Ja, den är stentråkig. Oj.
Där kunde de inte ens...
snabba klipp igen.
Ja, men då, den här hade inte funkat under långsamma klipp
heller. Under några omständigheter.
Under några omständigheter. Det försiggår inget.
Nej.
Det skjuts lite hål på skrovet så att solljuset skinner in, men det var inte framat något särskilt.
Ja. Nej, precis. Ja, de hoppar ur flygplanet och delar på en fallskärm.
Och precis det... innan de slår i backen,
ja.
Löses fallskärmen ut. Jag sa lite kort utlösning, tror jag.
Ja, just det sa du. Och då sa jag, det här måste vi prata om.
Ja, men jag släpper det. Vi klipper till faktiskt M i...
Good old Britain! It's all I got, man! It's all I got!
Hon går och pratar med en gubbe. Inte premiärministern, men eventuellt någon liknande.
Ja.
Premiärministern skulle ringa om han ville något. Men det här är någon...
Någon underhuggare.
De kommer fram till att Bond kanske kan ha bytt sida och att man nog ska göra affärer med Green, för alla är ju skurkar these days i alla fall. Så ja. Vem, om man inte skulle jobba med skurkar, vem skulle finnas kvar att jobba med?
Ingen.
Ingen. Nej. Det här har sagt sin dialog tidigare också. Vem skulle finnas? Det är CIA. När Felix ifrågasätter Beams samröre med Green. Då säger han också.
Beam är den här killen med mustaschen.
Ja, precis. Hans överordnade. För Lighter säger, varför ska vi jobba med en sån uppenbar skurk? Och då säger han, det finns inga andra att jobba med. Vem skulle vi jobba med om vi inte jobbar med skurk? Exakt samma ord, tror jag.
Ja,
de bara återanvänder den post-it-lappen. För de vill göra en poäng här, Jonas.
Ja, ja. Ja. Poängen framgick inte.
Under tiden sitter Bond och Camille i sughålet ute i öknen. Ja, och säger...
Slukhålet, menar du?
Filmen är ett sughål.
Ja, det är det nu. Ja,
men de, okej, de sitter i slukhålet. Sughål, slukhål. Och Bond säger, nu ser han ut som en kalsongreklam, för nu är han lite rufsig.
Ja, nu, never go full kalsongreklam, men det gör han här.
Jo, men det är ju att föredra.
Jo, det är att föredra.
Ja. Men han säger i alla fall, vi borde gå.
Han har ju orangea ögonbryn också.
Är det du brukar säga när du sitter i slukhål?
Orange ögonbryn?
Vi borde gå. Ja. Lite casual. Mm. Jag trodde de var fast där nere, men det var bara att promenera ut. På vägen ner ut hittar de en damm.
Ja, just det, en damm. Ja.
Det här är ju inte olja. Det är ju en damm under öknen för att skapa torka.
Ja, just det.
Sen farligt, går de i öknen. Farligt. Dubbelt upp.
Ja, det är en stillbild på när de går...
Nej, de rör på sig.
Jo, men... kameran står still. De går framåt och sen så är det en sån här överexponering när de är längre fram.
Mm.
Och båda figurerna, båda gestalterna är i bild samtidigt. Och ja, jag orkar inte ens säga någonting om det.
Nej,
det,
Bond är tillbaka på hotellet och M dyker upp och ifrågasätter hans lojalitet. Bond blir jättesur. Och Strawberry Fields har blivit ett oil field. Hon ligger i sängen oljad.
En direkt hänvisning till Goldfinger när tjejen i början av filmen blev guldad. Marinerad i guld.
Så hon blev marinerad i svarta guldet.
Ja. Och här säger M åt sina killar, alltså säkerhetstjänstmän, att norpa Bond. Och ja, Bond får helt enkelt lämna ifrån sig sina vapen. Och ja, de går in i en hiss allihopa. Bond knockar alla säkerhetsmän, springer fram till M och säger: ja, men alltså, det är något på gång här, jag tänker undersöka det här. Han springer iväg. Och då kommer den här killen som skrev fel fram till M och säger: men vi måste efter honom. Men då säger M: nej, men det är lugnt. Han verkar vara något på spåren. Mm. Så allt som behövdes var alltså att Bond skulle säga till M: det kan vara någonting på gång här, jag ska undersöka.
Det är just att han kommer tillbaka upp för trapporna efter att han har spöt alla.
Just det.
Det känns lojalt.
Det är att han visar...
framfötterna.
Framfötterna, precis. Det är det han gör.
Han snubblar inte i trapporna.
Nej, han tar ena foten framför den andra. Det är vad han gör.
Lojalt, tänker jag.
Mm.
Mycket lojalt.
Och bra, springer iväg, han springer ner.
Det är alltså en slags statskupp på gång här som Green och CIA alltså ska understödja, tror jag. Och det är den här generalen som Camille gärna skulle vilja döda för att han dödade hennes vidriga pappa.
Just det. Men först klipp till CIAs högkvarter i Bolivia.
Ja, och det blir hårdkokt noir.
Ja.
Beam och Lighter sitter och snackar och det är så här fuktigt.
Rökig atmosfär.
Rökigt och fuktigt och tätt och laddat. Och Felix dricker något och Beam säger... Du får några problem med det där, starka grejer. Han säger, nej, det är fan bara vatten. Ja, men det där, fan, lokalt vatten. Barn har kissat i det. Det är därför jag äter chilin. Man kan ta på atmosfären här.
Man märker att dialogen här, den är ju definitivt antingen bara alltså skådespelarna har freestylat eller så är det någon som har skrivit 5 minuter innan de spelade in.
Nej, men det här är improv. Men de siktar på en helt annan film.
Ja.
Helt plötsligt. Den här filmen har ton träffs förhinder.
Komplikationer. Ton träffs malware. Ja, i alla fall. Nej, Bond men, hakar upp med Felix. Felix säger, du vet vad? Om du vill sätta dit den här green killen så ska du kolla in det här superfräcka lyxhotellet mitt ute i öknen. All right! Bond tackar för informationen, springer iväg med Camille. De anfaller det här hotellet.
Och Elvis har en halsmuff.
Det är sant. Han skadade sig när han ramlade i trappen och visar upp sin peruk.
Ja, då gjorde han illa sig. Ohemult. Eller gement.
Ogint.
Ohemult. Något på o.
Ja. Oattraktivt.
När allt börjar sprängas och smälla så springer Green förbi Elvis och ställer honom i en pås med vapnet redo.
Ja, det är nog jävligt bra faktiskt.
Riktar upp hans arm och sådär så att han ska stå redo. Och sen...
Man får ju intrycket att Elvis är världens sämsta...
Han kan inte göra någonting. Han har inte gjort någonting.
Hantlangare.
Men det har varit jättemånga reaction shots på honom.
Ja, alltså Elvis är ju... Han är ju fantastisk. Hans utseende är ju magiskt. Och det roliga är ju att de klipper in honom hela tiden när Green pratar eller det händer någonting i någon interaktion. Så vill de alltid ha en ögonblicksbild på Elvis.
Mm. Av någon outgrundad anledning. För han gör ingenting. Men nu
men så
ställs han i en pås av Green som springer förbi. Och Green springer vidare. Och Elvis sprängs. Allting sprängs. Och han står där redo med pistolen. Och bara försvinner i ett eldhav.
Oh, man bara, varför? Ja,
varför? Camille får sin hämnd. Hon dödar den här generalen. Under lite...
Ja, det tar en himla tid. Men ja...
Sen sitter de i ett brinnande rum och sen springer de ut och så Green stappar omkring ut i öknen. Han har råkat hugga sig själv med en yxa i foten. Men han har kommit jättelångt ut i öknen. Bond säger till Camille, vänta här, och plockar upp Green i en bil och kör honom ännu längre ut i öknen eftersom han ändå var på väg dit. Så men jag skjutsar dig. Dumpar honom, ger honom lite olja. Alltså motorolja som vätskereservoar. Och säger, be on your way, good laddie. Och körde prompt därifrån.
Ja.
Senare vid ett annat tillfälle så frågar Camille, vad ska jag göra nu? Mitt liv är tomt efter att jag hämnats. Och Bond föreslår, dammen, den underjordiska dammen måste ju rivas och det finns säkert fler. Och Camille tycker att det är en utmärkt idé, det här ska jag ägna mitt liv åt.
Ja.
Resa runt i Bolivia och riva underjordiska dammar.
Ja.
Skulle man kunna tänka sig en spin-off-film som följer det här?
Nej. Bond åker till Ryssland.
Ja. Oh.
För där hittar han Vespers för detta pojkvän som är en skummis.
Som delar ut halsband alltså.
Till damer.
Han har delat ut ett nytt halsband till en ny dam som visar sig vara en kanadensisk agent.
Ja.
Bond ber henne lämna rummet. Han ska ha en heart-to-heart. Det har de.
Vi får aldrig se den här heart-to-hearten, men vi antar att det kanske har någonting att göra med någon sorts tortyr eller något, jag vet inte. Han går i alla fall ut därifrån. Det är direkt klipp till när han går ut och släpper in lite andra agenter. Och M står ute i snöblåsten och säger, jaha, du lät honom leva? Jajamän, det var inte lik dig. Ja, men du vet, ny sida hos mig. Och så snackar de biten och hiten och sen är det bara slut, klipp. Man får den här James Bond-mynningen och då ser det ut som att det är Roger Moore som skjuter mot kameran. Och det var ju tack och lov alltså.
Är inte det att du har börjat se vad du vill se nu?
Jo, det kanske är.
Men vi får pistolmynningen alltså först här i slutet.
Ja, den kom inte i början av filmen utan den avslutar filmen istället.
Första filmen, men som det är så. Men det är också för att det är en direkt fortsättning på följetongen.
Ja!
Vi kan tänka oss att vi fick mynningen i början på första kapitlet i denna saga. Och nu får vi den som avslutning i andra kapitlet.
Ja.
Är det nytt kapitel alltså nästa gång?
Det kommer hända nya saker i nästa film.
Så pistolmynningen sätter punkt?
Ja, men jag tror att den kommer vara i början av nästa film.
Jo, men här sätter den punkt.
Ja, här sätter den punkt.